Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Du lyssnar på Mystiska fall med mig, Malin.
Och mig, Sofie.
Du lyssnar på del 2 av fallet Madeleine McCann.
Nej, men jag tänkte att vi ska prata lite om de här spårhundarna som vi har pratat lite om innan.
Mm.
Det var ju 2 spårhundar från England som fick tillgång till familjens lägenhet som de hade gjort då, 3 månader efter försvinnandet. Båda dessa hundar har lång erfarenhet av spårning och en känner ju doften av blod. Och en känner spår av ställen där en död kropp befunnits. Båda de här hundarna markerar på olika ställen i lägenheten. Och dessutom markerar ju en av hundarna lukten av död person på Madeleines favoritgosedjur Cuddle Cat. Och jag vet att du hade någonting om Cuddle Cat, Malin.
Mm, för det går ju runt en teori, kanske främst på nätet då, att Kate skulle ha tvättat Madeleines Cuddle Cat 5 dagar efter att Madeleine försvann. Vet inte var folk har fått det ifrån, det är oklart. Man tyckte att det var märkligt att mamman bar med sig den här gosedjuret överallt. Men enligt Kate så tyckte hon att det var en tröst helt enkelt för hennes 20-åriga dotter. Enligt Kates dagbok tvättade Kate Cuddle Cat i juli. Det är alltså 70 dagar efter att Madeleine försvann. Så vart de här 5 dagarna kommer ifrån, det vet jag inte riktigt. Men jag tänker att jag kan läsa utklippet från Kates dagbok där hon skriver så här. Torsdag 12 juli. Jag hatar personen som tog min Madeleine. Samma som har orsakat allt detta problem. Som har fått oss att känna oss värdelösa och misstroende. Och främst som har skrämt min vackra Madeleine. Jag kommer aldrig att förlåta den personen eller de personerna för detta. Aldrig. Idag har jag tvättat Cuddle Cat. Jag hoppades att jag inte skulle behöva göra det förrän Madeleine kommer tillbaka. Men den var nu ganska smutsig och illaluktande. Tyvärr utan lukten av Madeleine på den längre.
Man förstår ju verkligen att hon kände behovet av, för hon hade ju med sig den här som sagt överallt i 70 dagar. Så man förstår att hon kände behovet faktiskt av att svätta den. Och samtidigt så kan man ju då tycka att det är lite märkligt att då kanske hon, oj men nu kanske jag inte ska ha med den överallt så jag kan lämna den hemma typ. Men man förstår ju behovet att den skulle svättas såklart. De här hundarna då tog sig även till ett garage med 10 olika bilar i. Och de skällde endast när de kom nära bilen som familjen McCann hade hyrt under sin semester. När pappa Gary blir frågad om det här i en intervju, hur han förklarar dessa markeringar, så svarar han "Ask the dogs" med ett leende på läpparna. Väldigt nonchalant svar. Och alltså enligt mig, de här markeringarna i lägenheten, på det här gosedjuret och i bilen är otroligt svårt att se bort ifrån tycker jag. För alltså de här hundarna, de har ju ingen såklart. De har ingen aning om omständigheterna. Och de markerar ju endast för att de faktiskt känner någonting. Och det är det hela 3 månader efter att Madeleine har försvunnit. Man ska komma ihåg det med blod. Att det är otroligt svårt att få bort. Man kan tro att man har tagit bort blod genom vad man ser med blotta ögat. Men spåret av blod kräver väldigt, väldigt mycket. Och en spårhund känner allt.
Ja, alltså en spårhund kan ju känna doften av blod 12 år efter att någon har försvunnit eller dött. Alltså blod försvinner ju ner i träts fibrer, till exempel om det är ett trägolv, bara för att ge ett exempel. Det försvinner under plankan.
Exakt.
det försvinner inte. Så är det bara.
Nej, precis. Så ja. Att man kan som sagt tro att man har fått bort blod, men det finns kvar.
Jag har ju också lite kort bara om han med hundarna som för övrigt heter Martin Grime. FBI ringde ju från början honom angående det här fallet och ville ha hans hjälp. De var ganska skeptiska till blodhundar på den tiden, så de gjorde ett test för Martin och hans hundar. De hade alltså då lagt ut 12 identiska tygbitar på golvet och satt en pytteliten droppe blod mitt på en av bitarna. Tvättade de här bitarna 3 gånger, minst. La dem på rad och sa till honom, vilken av dem är det? Blodhunden, som heter Kila, gick fram och identifierade inte bara rätt tygbit, utan det exakta stället där blodet hade varit. Som andra ord fick han mer än gärna använda de här hundarna då, i lägenheten där Madeleine försvann.
Ja, det förstår man ju. Och det säger ju väldigt, väldigt mycket om hur exakta de är.
Exakt. En av hundarna reagerade ju dessutom, som vi vet, på Madeleines cuddle cat. Och vem gick alltid och bar på det gosedjuret? Ja, som vi har konstaterat och vet, Madeleines mamma. Hade hon varit i kontakt med Madeleines döda kropp? Och det i sin tur hade gjort att det fanns spår på gosedjuret? Eller låg gosedjuret med Madeleines döda kropp och gosedjuret sen togs ifrån henne? För på bilderna som man får se inifrån hotellrummet, som då har tagits av polisen, så finns beskrivningen. Så får man nog ändå säga att sängen för det första är väldigt prydligt bäddad för att någon ska ha varit där och kidnappat ett barn. Dessutom ligger då Cuddle Cat bredvid kudden. Och när likhunden Eddie fick sniffa på massor av kläder tagna från hotellrummet, som var familjen McCanns kläder då, markerade hunden på flera plagg. Och de flesta tillhörde mamman.
Ja. Som sagt, ja. De här grejerna, alltså jag kan typ inte se bort från de här grejerna.
Nej.
Det är så tydliga markeringar och det är så tydliga saker som händer med de här hundarna.
Sen är det ju så att rent statistiskt sett är det föräldrarna eller någon i barnens närhet. Anledningen till att flickan eventuellt inte grät eller gav liv ifrån sig vid bortförandet kanske var för att hon helt enkelt kände den som tog henne. Det andra alternativet är ju då det som också har diskuterats, sömnpiller. Att hon vaknade inte för att hon var sövd med medicin, helt enkelt. Kate var ju på flera polisförhör, såklart. Och det finns ju då några stycken frågor som hon vägrade att svara på. Närmare bestämt 48 frågor som hon inte ville svara på. Under alla de här frågorna kan tilläggas att hon satt och mumlade för sig själv. Jävla idiot, istället för att svara på de här frågorna. Ja, jag tänker att jag går igenom, man kan spola här. Men jag går igenom alla frågor, helt enkelt. Den 3 maj 2007, runt 22.00, när du gick in i lägenheten, vad såg du? Vad gjorde du? Vad tittade du? Vad rörde du? Letade du inuti sovrummets garderob? Här visar poliserna 2 fotografier av hennes sovrumsgarderob. Kan du beskriva dess innehåll? Varför manipulerades gardinen vid soffan nära sidofönstret? Gick någon bakom soffan? Hur lång tid tog din husrannsakan i lägenheten efter att du upptäckte Madeleines försvinnande? Varför sa du att Madeleine hade blivit bortförd? Förutsatt att Madeleine blev bortförd, varför lämnade du då tvillingarna för att gå till tapas och slå larm? Den förmodade kidnapparen kan fortfarande ha varit i lägenheten. Varför frågade du inte tvillingarna vad som hände med deras syster? Eller varför frågade de inte senare? När du slog larm vid tapas, vad exakt sa du? Vad var dina exakta ord? Vad hände efter att du slog larm där? Varför gick du och varnade dina kompisar istället för att skrika från verandan? Vem kontaktade myndigheterna? Vem tog plats i sökningarna? Fick någon utanför gruppen veta om hennes försvinnande under de följande minuterna? Erbjöd de grannar dig hjälp? Vad betyder besviker henne? Sa Jane Tanner till dig den natten att hon hade sett en man med ett barn? Hur kontaktades myndigheterna och vilken polisstyrka larmades? Under husrannsakan med poliser där, var sökte du efter Madeleine? Hur och på vilket sätt? Varför vaknade inte tvillingarna under det sökandet eller när de togs upp på övervåningen? Vem ringde du efter händelsen? Ringde du Sky News? Visste du faran med att ringa media eftersom det kan påverka kidnapparen? frågade du efter en präst. På vilket sätt avslöjade du Madeleines drag med fotografier eller på annat sätt? Är det sant att du under sökningarna satt kvar på Madeleines säng utan att röra på dig? Vad var ditt beteende den natten? Lyckades du sova? Innan du reste till Portugal, gjorde du någon kommentar om en aning eller en dålig känsla? Hur var Madeleines beteende? Led Madeleine av någon sjukdom eller tog någon medicin? Hur var Madeleines förhållande till sin bror och syster? Hur var Madeleines relation till sin bror och syster, vänner och skolkamrater? När det gäller ditt yrkesliv, på hur många och vilka sjukhus har du arbetat? Vilken är din medicinska specialitet? Har du någon gång utfört skiftarbete inom någon räddningstjänst eller annan tjänst? Jobbade du varje dag? Vid en viss tidpunkt slutade du att arbeta. Varför? Är tvillingarna svåra att få somna? Är de rastlösa och gör dig orolig? Är det sant att du ibland blev förtvivlad över dina barns beteende och det fick dig att känna dig väldigt orolig? Är det sant att du i England övervägde att överlämna vårdnaden om Madeleine till en släkting? Medicinerade du dina barn i England? Vilken typ av medicin? I ärendet visades du filmer för rättsmedicinska tester för hundar. Efter att ha sett dem sa du att du inte kunde förklara mer än du redan hade gjort. När sniffhunden också markerade människoblod bakom soffan sa du att du inte kunde förklara mer än du redan hade gjort. När sniffhunden dessutom markerade doften av lik som kom från fordonet du hyrde några veckor efter försvinnandet sa du att du inte kunde förklara mer än du redan hade gjort. När människoblod märktes i bagageutrymmet på fordonet sa du att du inte kunde förklara mer än du redan hade gjort. När du konfronterades med resultaten av Madeleines DNA utförd i ett brittiskt labb, samlat in bakom soffan och bagageluckan på fordonet sa du att du inte kunde förklara mer än du redan hade gjort. Hade du något ansvar eller ingripande i din dotters försvinnande? Det var de 48.
Alltså det jag reagerar på, det är, alltså många av frågorna är ganska, alltså borde ju vara ganska lätta för henne att svara på.
Mm, man kan ju verkligen tycka det.
För alltså det är, alltså mycket av det är ju verkligen så här, bara för att kolla vad hon är för typ av människa. Alltså vart hon har jobbat och vad hon är specialist inom. Det är ganska lätt att svara på.
Jobbade du varje dag?
Ja, det är ganska lätt. Ja. Det är också intressant att de trycker på det där med att hon valde att springa ut och säga till att they've taken her. Istället för att ställa sig, som han sa, på varandan var det va? Och ropa att det har hänt någonting. Hon märker alltså att hennes dotter är borta. Det ligger två barn till. Men hon väljer fortfarande att lämna lägenheten för att säga att they've taken her.
Mm. Lämnar lägenheten där hennes barn har försvunnit. Och det kan ju rent hypotetiskt vara så att den här människan var kvar i lägenheten. Det vet vi inte. Och då kunde fly när hon lämnade lägenheten igen.
Ja, precis.
Kate svarade i alla fall bara på en enda fråga som ställdes till henne av polisen under förhöret. När hon oberopade sin rätt att vara tyst i protest mot att bli behandlad som en misstänkt. Hon sa senare att hon vägrade att samarbeta eftersom hon trodde att polisen som behandlade henne som misstänkt distraherade dem från arbetet de borde ha gjort för att hitta Madeleine.
Alltså.
Ja. Ja, alltså jag vet inte ens vad jag vet, ja, jag tappar ord ibland alltså.
Ja, man gör ju det. Man, som sagt, man får faktiskt slut på saker och säga. Slut. Man blir så, man vill in i det där rummet med Kate och bara skaka om henne och bara svara på frågorna.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Thank you.
Nu kommer vi in till en väldigt intressant del i det här avsnittet, tycker jag i alla fall. Som det också har varit väldigt mycket prat om. Vadå, Sofie?
Ja, alltså jag tror att både du och jag och säkert väldigt, väldigt många fler har reagerat på deras svar och kroppsspråk framförallt i intervjuer. Så jag tänker att vi börjar där med Gary och Kate McCanns kroppsspråk och även hur de svarar på frågor. Det finns en kille på YouTube som kallar sig Observe. Och han jobbar alltså med att läsa kroppsspråk och har studerat de här föräldrarna då, Kate och Gary, väldigt, väldigt noga. Och detta är en del av vad han har kommit fram till. I en intervju som gjordes med Kate och Gary 3 veckor efter att Madalena hade försvunnit så framstår de båda som väldigt, väldigt loja. Detta kan ju dock förklaras ganska enkelt av att ja, deras dotter är försvunnen, media har gått lite crazy och de intervjuas nästintill varje dag. Så egentligen ingenting konstigt med det. De är trötta helt enkelt. De får senare frågan, har ni tagit på er någon skuld för det som hände? Och Kate svarar då med att de första dagarna kändes skulden väldigt tung, men desto mer dagarna går, desto starkare känner vi oss. Här reagerar man lite på de här ordvalen. Jag är inte förälder själv, men med det sagt, om ens barn försvinner för att man har suttit och ätit middag och druckit med vänner i ett främmande land, och barnet försvinner från ett obevakat rum, alltså för att du inte var där, så tror jag att man känner sig skyldig lite mer än några dagar efter.
Det skulle vara en livslång skuldkänsla.
Man tänker det, ja. Det här är som sagt återigen 3 veckor efter att hon har försvunnit. Man ska också komma ihåg här att både Kate och Gary arbetar som läkare. I deras yrke och vardag så är de vana vid att kunna plocka bort känslor för att inte påverka sagt av dem som de liksom möter på en daglig basis. Man kan inte låta bli att tänka om den här grejen också talar åt båda hållen. Om de har gjort någonting mot Madeline, kan de distansera sig från de känslorna också? Det finns, jag vet inte riktigt hur vi ska göra med det här klippet, men det finns en intervju med Gary och Kate i det spanska programmet Cuatro. Så säger Gary, "It wasn't as bad as the night we found her."
Va?
Ja.
Och vilken natt syftar han på?
Ja, det är lite där man kan fundera lite på. Har man varit inne på att de har någonting med försvinnandet att göra, så kan ju detta tolkas som att han avslöjar att de hittat Madeline död i lägenheten. Ljudklippet är översatt från engelska till spanska. Man får lyssna väldigt, väldigt noga, så vi kommer höja det mycket. För att man hör, det är liksom dubbat, så att man hör honom, Gary, som säger "It wasn't as bad as the night we found her." Väldigt lågt i bakgrunden.
An image that we were guilty of, the night we found her.
Alltså grejen är så här, det här klippet som jag har hittat, det är liksom bara det här snabba. Sen okay. Vet inte jag riktigt hur de har varit i intervjun efter. Men med tanke på hur de har varit innan intervjuer och de har sagt väldigt konstiga saker, så antagligen ingen reaktion överhuvudtaget. Återkommande kroppsspråk under intervjuer är så kallade no-shakes. Alltså att du skakar på huvudet när du säger ja, till exempel. De bryter även ögonkontakt väldigt mycket. Vilket också kan vara ett tecken på att distansera sig från situationen och någon form av skam. Tonläge. Sänka rösten för att verka mer bestämd och säker på det man säger. Det finns även exempel på hur någon väljer att berätta om människor när de försöker distansera sig från situationen eller personen det handlar om. Till exempel that girl istället för att säga namn. Det finns även människor som rent av, ja, försäger sig, om så för ett ögonblick. Lyssna till exempel här när Chris Watts försäger sig genom att säga "Celeste was 3".
4 and Bella's 4, Celeste is 3.
Vilket kan ses som en liten grej, men i just detta fallet så blir det väldigt märkvärdigt med tanke på att Chris samma natt / morgon mördat sin fru och sina barn. Det här är ju den första intervjun som gjordes med Chris efter försvinnandet också. Jag kommer återkomma lite till Chris Watts faktiskt lite senare.
Mm. Okej, okay. Spännande.
Men vad är då några exempel på hur man märker om någon ljuger med ord? Jag tänker att vi ska lyssna på en del från Pamela Mayers TED-talk How to Spot a Liar. Pamela Mayer är en amerikansk författare som 2010 släppte boken Lie Spotting som handlar just om att läsa av när någon ljuger. Det låter så här.
And I'm going to show you two videos. Two mothers. One is lying, one is telling the truth. And these were surfaced by researcher David Matsumoto in California. And I think they're an excellent example of what the truth looks like. This mother, Diane Downs, shot her kids at close range, drove them to the hospital while they bled all over the car, claimed a scraggy-haired stranger did it. And you'll see when you see the video, she can't even pretend to be an agonizing mother. What you want to look for here is an incredible discrepancy between horrific events that she describes and her very, very cool demeanor. And if you look closely, you'll see duping delight throughout this video.
But at night, when I close my eyes, I can see Christy reaching her hand out to me while I'm driving, and the blood just keep coming out of her mouth. And that, maybe it'll fade too with time, but I don't think so. That haunts me the most.
Now I'm going to show you a video of an actual grieving mother, Erin Runyon, confronting her daughter's murderer and torturer in court. Here you're going to see no false emotion, just the authentic expression of a mother's agony.
I wrote the statement on the third anniversary of the night you took my baby. And you hurt her. And you crushed her. You terrified her. Until her heart stopped. And she fought. And I know she fought you. But I know she looked at you with those amazing brown eyes, and you still wanted to kill her. And I don't understand it. And I never will.
Okay, there's no doubting the veracity of those emotions.
Nu hör vi ju endast det här ljudklippet. Men i slutet så hör vi ett exempel med två mödrar som berättar om händelser kring sina barn. En utav dem, Diane Downs, har, som hon säger i en video, mördat sina barn och skylt på att en främling mördat dem. Och den andra är bara ett offer som sörjer sitt barn. Man hör att Diane säger "That haunts me the most" och en lång paus. Under den här pausen så ler hon stort. Ett så kallat duper's delight eller duping delight. Vill man se ett väldigt tydligt exempel, kolla på den första intervjun som gjorde med Chris Watts igen. Vi länkar den här nere. Den intervjun är full med just duping delight. Kolla på den och se om du upptäcker det. Man har även väldigt tydligt skillnaden mellan om hur de pratar om de här händelserna. Och just duping the light är någonting som framförallt Gary har visat i flertal intervjuer. Alltså att han ler vid opassande tillfällen i tron om att han kan ha kommit undan med en lögn och därmed ha kontrollen över situationen han befinner sig i. Ett välbehag, med andra ord.
Alltså jag har ju också en liten kort inflik i kroppsspråk som jag har reagerat på. Tänker att jag också slänger in ett litet ljudklipp på det här.
Did you kill your daughter?
No, that's an emphatic no. I mean, the ludicrous thing is what's been purported from Portugal is that Madeline died in the apartment by an accident and we hid her body. Well, when did she have the accident and died? Because the only time she was left unattended was when we were at dinner. So if she died then, how could we have disposed or hidden her body, you know, when there was an immediate search? It's just nonsense. So, and if she died when we were in the apartment or fell and did, why would we cover that up?
Så ja, det är inte konstigt, kan jag väl ändå konstatera, att folk har reagerat på deras kroppsspråk i intervjuer och så vidare.
Nej, alltså det är ju väldigt, väldigt återkommande så här små saker. Som sagt, nu när man kanske vet lite mer om kroppsspråk så blir det lättare att se det. Det kommer alltså hela tiden nästan. Och grejen är så här med duping delight till exempel, alltså att man ler. De tänker inte själva på att de gör det. Samma sak med det här Chris Watts Celeste was three, som man säger. Han tänker liksom inte på att han själv säger det, utan det bara kommer så här från ingenstans. Så då har han ju redan sagt det, så då kan han ju inte ta tillbaka det. Men då måste han ju låtsas som att han inte sa det, typ. Alltså. Även att han står i public TV och säger det.
I nästa avsnitt. Red Shoes Club sägs vara en pedofilring.
When I started to think that I could be Madeline.
De la henne i en så kallad duffelväska som är gjord i ett hampamaterial så att det ska brytas ned snabbare.
Du har lyssnat på mystiska fall med mig, Malin.
Och mig, Sofie.